Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Blir du rörd? Jag ser det. Det blir faktiskt jag också. Det var en väldigt bra man. Synd att han dog.
Ja, jag har liksom
varit med. Även ben, jag vet inte.
Ja, jag får klippa lite. Jo, men man har varit med om något liknande liksom.
Det har du också. Att vara emot eller att vara den som de inte vill ha.
Nej, men att någon går bort.
Någon går bort. Vem var det då?
Hej och välkommen till Kändispodden, Amelia Adamo.
Tack snälla du.
Härligt att se dig. Du ser fräsch ut.
Tack så mycket. Jag har ofta rosa på mig och det ska vara bra för äldre kvinnor.
Ja.
Mjuk, så här babyrosa.
Men när du säger äldre kvinnor så känns det... Vi pratade lite om det ute, men det känns så tråkigt och negativt.
Att vara äldre?
Nej, jag tycker inte att det är. Mm. Jag är ju själv äldre fast inte kvinna, men... Det har en liten klang.
Ja, men det tror jag beror på att Sverige de senaste 50 åren i alla fall kan jag säga på något sätt har raderat ut oss som mindre bra att ha eller nödvändiga. Man tänker inte på att vi sitter på en väldig massa erfarenhet utan man ser kanske bara någon som hämtar på förskolan, barnbarnen. Vi har ju väldigt mycket mer att ge. Och det är ju märkligt, jag menar om man tar Japan så är det ju en fördel att vara äldre eftersom man tror när man ser en äldre person, den vet mycket. Mm. I Sverige så tror jag att det är så att attityden mot en äldre person är att usch, nu kommer de där som kostar så mycket och som belamrar akutmottagningar och allt möjligt och aldrig är de nöjda och alltid så ska de ha mer pension.
Ja, men du kostar inte mycket, du drar in pengar.
Jag drar fortfarande in pengar. Ja. Mm.
Det är fantastiskt. Du har väl klivit ner från chefredaktörsposten och är någon senior editor?
Ja, nej, jag är egentligen frilans kan man säga. Okay. Men min basinkomst är pensionen, så man kan nog säga att jag är en slags pensionär. Mm. Jag är den här moderna tidens pensionär som drygar ut pensionen. Inte då gå ut med hundar som man också kan göra, utan jag skriver eller jag föreläser. Jag gör sånt som jag under alla dessa år har lärt mig.
Härliga extra pengar.
Ja, jättebra. Ja. Mycket nöjd med. Dessutom så tycker jag ju då, nu så sitter jag ju här gratis, det kan jag säga, det är ett undantag, Benjamin. Annars så tycker jag det här med att man ska lägga ner tid på väldigt mycket media gratis, det stör mig. Det gick an när man har en månadslön. Mm. För då är man ju ändå betald och då gör man kanske reklam ändå för sitt varumärke eller vad alla säger. Men om man är pensionär så är det ju inte riktigt på samma sätt. Nej. Då blir man lite gniden. Mm. Vad får jag? Vad får jag?
Jo, men det ska man vara. Och det är också väldigt osvenskt.
Ja.
Jag har inte ens tänkt så, men det är klart. Så ska det vara.
Ja, men nu har du mig gratis.
Ja, vad härligt. Vad hade en timme med dig kostat annars med en föreläsning?
Ja, för det är olika, någonstans mellan 10 och 30 000.
Men
då är det inte en timme. Alltså det är en timmes föreläsning, mm. men sen är det resan dit, mm. resan hem. Det går ju oftast en dag.
Men jag tänker, det är ändå ett bra pris.
Ja, det är inga 100 000. Det tror jag liksom inte jag skulle få. Jag är ju inte Hans Rosling. Nu lever tyvärr inte Hans Rosling, och jag är inte Micke Persbrandt, och jag är inte Ebba Witt-Brattström.
Nu kommer ju vi gå igenom en del saker. Ja. Och då kommer man kanske förstå att du ska höja ditt pris.
Ja.
Nej, men du är ju en framgångssaga.
Jaha.
Håller du med om det?
Ja, det kan jag säga. Saga vet jag inte. Men alltså, om man med saga också har med lite törner och gropar och jox. Det är ju nästan ingen, inte ens Ingvar Kamprad, som går på någon spikrag väg upp till succétopparna. Mm. Utan det är ju kantat utav gropar man trillar ner i. Och man slår sig på olika vis och så kommer man igen.
Ja, och du har ju inte fått, åtminstone inte från början, så har du inte fått mycket gratis.
Nej, där fick jag nog ingenting gratis. Så att, ja, kärlek.
Ja, men det är inte så.
Det är inte så illa.
Men jag tänker, du är ju tidningsdrottning. Jag vet att du inte tidigare har du inte varit bekväm med det ordet.
Nej.
Nu så har det sjunkit in, ja. För det är du ju.
Ja, det beror på hur man betraktar mig. I och med att jag har befunnit mig i tidskriftsbranschen så har jag i annan media haft en mycket lägre betydelse än om jag hade likt Oprah Winfrey också syns till exempel i tv. Mm. Eller om jag hade varit på Dagens Nyheter. Det finns ju alltid en hierarki, och då kändes det oerhört förmätet att bli kallad tidningsdrottning. Sen när jag då tittar, vad är det jag har gjort? Jo, jag har skapat 3 tidningar som fortfarande finns kvar i tidningshyllan. Fine, det är bra. Men status i vår värld, den får du sällan i tidskriftsvärlden.
Nej. Men jag har också roat mig lite, för att när jag har hört din levnadshistoria, eller vad man ska säga, och läst på lite om dig, så är ju du... Ditt liv är ju nästan... Alltså det är grunden till en film.
Ja.
Kan man säga.
Mm.
När kommer filmen?
Det tror jag inte. Jag vet inte. Jag tror att man måste, om det ska bli en film om mig, då måste det hända någonting nu. Av Peggy Guggenheim-mått. Alltså jag måste vara mycket mer excentrisk. Jag måste göra något dramatiskt. Jag måste kanske avsluta mitt liv väldigt dramatiskt.
Mm.
För att som det nu är, så har det liksom varit händelser på vägen som är ämnade kanske för mig. Men sen har allting bara, så att säga, tutat på i någon lunk. Det tror jag inte det blir filmer av. Det måste ju finnas någon dramatik.
Ja, fast det finns ju drama i ditt liv så att det räcker.
Ja då.
Men jag tänker att hade du varit man så hade det säkert blivit en film.
Nej, det tror jag.
Men jag tänker så här, Citizen Shine. Ja. Vad har han gjort som du inte har gjort?
Alltså, han är mäktig. Du måste tänka på en sak. Att Shine... Han satt på en otrolig massa pengar på Filminstitutet. Han spelade tennis med Olof Palme. Vad gör jag? Jag hälsar på Åsa Regner som nu ska bli FN-viceordförande i UN Women. Hon känner jag lite grann då. Men, så det beror alldeles på vilken nivå
du
ligger.
Fast du har ju haft en relation till så hundratusentals svenskar.
Ja, men det är makt som kanske ändå... idag med alla influencers hit och dit, så var jag en liten harlort.
Ja, jag vet inte. Men om man skulle göra en film, vi leker med tanken att du och jag ska göra en film nu, så börjar man väl med att man kanske skulle skriva saker på post-it-lappar, tänker jag, som vi kanske hade satt upp här.
Ja.
Och om man bara drar snabbt några av de här händelserna som jag tänker är drama, så kan vi sen senare gå in på djupet på kanske någon av dem.
Mm.
Men du är ju född av en pig, eller pigans dotter, oäkta, eller vad man ska säga. Där din mamma jobbade, så var sonen i familjen där. Det är din biologiska far. Och Ture gjorde att din mamma inte flydde, men hon flyttade till Sverige med dig som liten.
Ja, man kan säga att hon var en ekonomisk flykting. Hon hade ju inte velat lämna Rom.
Nej, men på den tiden så sågs man väl lite som en hora.
Det sa mamma också.
Om man hade en oäkting. Ja. Så att hon flydde väl också därför, för att hon hade ingenting att bygga i Rom.
Nej. Hon hade inga föräldrar, hon var ju föräldrar. Ja.
Och det är där jag menar dramat, och du har inte haft någonting från början, och då har du verkligen åstadkommit något i ditt liv. Du har bott en tid på ett nunnekloster. Det känns, och här i Stockholm.
Det känns, i Nacka.
Ja, och det, den historien hade jag ju ingen aning om.
Nej.
Jag vet ju att du har dragit den många gånger, men den var i alla fall ny för mig. Du har pratat om ett Higgins-komplex som vi ska återkomma till. Du har ändå pluggat. Du har en fil kand i beteendevetenskap.
Samtidigt som jag jobbar.
Ja, det är härligt.
Det brukar jag skryta med, för att det går. Alla de här som inte orkar och går in i väggar hela tiden. Då känner jag sen, men
Vad fanns de väggarna förut? De finns nu.
Ja, men alltså det finns nya saker. Det här nya ordet additionsstress lider inte jag av.
Nej.
Du vet det där när man sitter och jämför sig på Facebook och Instagram och Snapchat och allt vad det nu heter. Så tycker man verkar som om alla andra har det bättre än en själv. Det kallas för additionsstress. Så blir man lite olycklig. Det slapp ju vi.
Mm. Jag tänkte en sak som inte tog mig hårt, gjorde det, men som jag inte heller visste om. Det var att ditt första barn dog.
Ja.
Det måste ju varit...
Ja, det var hemskt såklart. Och det var ett kejsarsnitt i Rom. Pojken levde i 2 timmar.
Mm.
Och det var ju som en chock. Sedan så hade pojken överlevt, vilket man räddade ju barnet. Det var ju på 9 hekto, så det räddar man ju idag.
Mm.
Så hade det barnet blivit gravt utvecklingsstört.
Mm.
Det hindrar ju inte att man är ledsen.
Nej. Nej, jag kan inte ens föreställa mig något i den där vägen.
Ja, men... det som sker då, om man är en sån här människa som jag, en väldigt problemlösare, driftig, då vill man ju bli med barn igen. Mm. Så gör man ju inget annat än försöker bli med barn, och då blir man ju väldigt stressad. Så det tog ganska lång tid, men jag fick 2 friska pojkar till.
Mm. Ja. Och sen så dog din make.
Ja.
Det är också... För du var inte så jättegammal då.
Nej, jag var 38. Aj, eller 37. Oj. 37, 38. Mm. Jag skulle fylla 38.
Och sen hoppar vi vidare. Sen så blev du den här tidningsdrottningen, kan man säga. Du kom in i mediebranschen.
Ja.
Och du har ju startat 3 tidningar. Amelia, Tara och M-magasin. Och det tuffa som också med dig, att du... De här tidningsomslagen...
Mm.
Jag tror det var 160, du säger 150 någonting, men du har ändå varit på 150 omslag.
Ja, så nu har jag varit på några Amelia-omslag, så det kanske blir 160 när man räknar ihop dem, men aldrig på Tara.
Men det är också fräckt. Sen har du vunnit Stora journalistpriset 2 gånger.
Ja.
Det är ju jättegrejer.
Ja.
Du har sommarpratat 3 gånger.
Ja.
Det är inte heller många. Jag tänker det här när du ser såklart inte ner på dig själv, men jag tycker du är lite blygsam.
Ja, men jag tror det är bra.
Och, ja, det är bra. Men jag tänker mig att det är inte vilken svensk som helst som får sommarprata 3 gånger.
Nej. Och då har jag dessutom tackat nej 2 gånger.
Mm.
Fast det var länge sedan. Men jag kan ju ändå skryta eftersom det här är så märkvärdigt med sommarprat.
Ja, ja, där har du ju lite så här DN-feeling på den.
Mm.
Den är lite så här
fin. Den är lite krädd.
Ja. Och sen har du ju skrapat ihop en och annan hacka.
Ja.
Om man jämför med var du kommer ifrån.
Ja, precis. Det har varit väldigt viktigt för mig. Pengar.
Ja.
Eftersom jag kommer ifrån en förort där och en i och för sig underbar mamma, men kvar blev ju liksom inte särskilt mycket. Allting som jag har skrapat ihop har jag fått göra själv.
Mm.
Och jag har inte förväntat mig att liksom ärva något.
Nej.
Ändå mer än hennes gener. Så det var inte så att, utan det var bara så att man gnodde på, och sen fick man då den här möjligheten att ställa krav för att jag blev attraktiv. Jag drog in pengar. Mm. Och då kunde jag också tjäna pengar. Och det har jag varit duktig på att löneförhandla.
Mm. Men är det pengarna som har drivet? För bara de här sakerna jag rabblade upp nu, vår lilla fiktiva film här, så är ju, alltså det är ju ett fantastiskt liv. Men vad har drivet varit? Pengar?
Alltså från början var det att ha ett bättre liv än mamma. Och hon var gift med en man som heter Oscar Adamo, som adopterade mig så småningom, och som jag tyckte gräsligt illa om.
Mm.
Så jag ville inte ha deras förortsliv, deras trötta kropp. Båda var städare. Först jobbade de på fabrik och så blev de städare. Och deras, som jag tyckte, andefattiga hem. Även om det alltid var god mat och mycket kärlek från mamma, så kände jag bara, det där är inte mitt liv.
Mm.
Och för att kunna byta liv så måste du ha en krona på fickan. Och så då, den tiden var det ju viktigt att jag hade någon slags bas. Inte att jag skulle tjäna mycket pengar eller någonting sånt. Då var det mest att ha roligt. Mm. Och jag fick roligt. Och sedan så... Till det här med pengar är det också att få vara själv, få vara chef. Jag vill inte ha någon över mig. Att vara anställd som jag var i Bonniers i många år var väldigt bra, för de lät dem vara i fred. Det är ju ett företag som har knasbollevana, brukar jag säga, som låter kreativa personer vara i fred. Det är också ett bra sätt att bli chef, det är också att få bestämma. Och sedan har det varit då att jag vill göra det jag vill göra. Jag hade kunnat sökt andra karriärsposter. Mm. Jag fick erbjudande bland annat, i tillfälle fick jag fråga om jag ville bli landshövding. Jag på skratta ihjäl mig.
Men vart skulle du varit landshövding?
Ja, det vet jag inte, utan det var bara jag fick en fråga om jag var intresserad. Och då så sa jag absolut inte. Och det har varit några såna här frågor i mitt liv kring poster som i sådana fall har varit, vad ska jag säga, ett kliv på stegen från bara vara chefredaktör på en tidning. Jag har varit vd under en kort period och upptäckte då, nej men det var jag väl inget bra på. Jag var bra på publicistik, det var jag bra på. Låt mig då få göra det, men tjäna lika mycket som en vd.
Mm. Men för jag hörde här någonstans du sa, om vi hoppar till barndomen eller till början av din karriär, att det var ett roligt uttryck. Du sa att du var en glad flicka bak i bussen. Vad menar du med det?
Ja, det var ju så här. Man tar ju det man har. Och då var det så att när jag kom från Unna var jag 11 år ungefär. Jag hade aldrig gått i en vanlig skola. Jag ville bli svensk så fort som möjligt. Mina föräldrar då var de enda invandrarna på gatan. Jag luktade vitlök och vi var mörka i håret. Kan man ju inte tro när man ser mig nu. Men vi var avvikande och jag ville inte. Vilken 11 år vi var avvikande? 0 tror jag. Så för att bli poppis så blev jag den där glada flickan som satt längst bak i bussen, brukar jag säga, för illustrera det. För där satt alla de där som fnittrade högst och som killarna fick klämma lite på. En sån flicka var jag.
Vi kallade det för hårdrockshyllan.
Ja, det kanske det var. Och då på den tiden, mamma var ju förskräckt. Hon tyckte ju inte alls om min utveckling. Nej. Och hon var jätteupprörd och sa, Melja, jag ringer barnavårdelsen i nämnden. För att liksom hota mig. Men jag såg en annan värld öppna sig för mig som jag hellre ville tillhöra.
Ja, men vad ledde hårdrockshyllan till?
Hårdrockshyllan ledde till att jag fick några poäng där. Jag blev lite poppis i klassen. Sen var jag ju inte helt dum i huvudet. Jag fattade ju att man måste plugga också. Så jag var en ganska bra... Men jag slutade ju 9:an. Jag gick ju inte längre i skolan. Sen gick jag på maskinskrivningskurs. Det vet ju inga unga människor vad det är. Men det fanns skrivmaskiner förr i tiden. Och det fanns väldigt många maskinskrivelser som skrev det som oftast män dikterade. Då satt man och så skrev man ner det. En sån blev jag.
Ja.
Så jag började jobba då någonstans när jag var 16-17 år som maskinskriverska. Och då kommer nästa stadium in som jag vet att du kommer komma in på, det här med mitt Higgins-komplex som har betytt mycket mer. Jag hade ju så bra feromoner. Man säger ju att det är feromonerna som styr kärleken. Mina feromoner hade i alla fall någon slags klassbeteende, för att de slog till när jag träffade någon som hade det bättre ställt än jag. Och på så sätt kunde jag också byta miljö. Ja.
Som du kunde lära dig någonting ifrån.
Ja, och det var där också den här första Higginsen av det formatet. Och så är det många som är unga som vet inte vad en Higgins är. Men det är en som lär upp någon, kan man säga. Oftast via kärlek.
Ja.
Och han bodde på Östermalmstorg. Han hade gått i Östra Real. Och han sa till mig, du kan väl inte sitta och skriva maskin i resten av ditt liv. Så då började jag på Komvux på kvällen. Så det hade väldigt stor betydelse för mig.
Ja. Och vad ledde det till sen då? Alltså hur hamnade du i mediebranschen?
Jo, det var så att jag började ju då på ett försäkringsbolag, kan man säga. efter det försäkringsbolaget så fick jag en tjänst på filmaktiebolaget Paramount. Mm. Och det var en mycket beskedlig tjänst. Jag skulle också skriva maskin där. Men det lät väldigt bra. Så när Svensk Damtidning sökte sekreterare till chefredaktören, han skulle diktera och jag skulle skriva ner och så skulle skickas brev. Det här var ju långt innan mejlens tid. Då fick jag det jobbet bland 75 sökande, för jag hade jobbat på ett filmbolag.
Mm.
Det fanns säkert andra som var oändligt mycket mer meriterade. Så hamnade jag på Svensk Damtidning.
Ja, och där utvecklade du någon form av... Jag tänker där hur du kom in på det skrivande.
Ja, då skrev jag ju absolut ingenting. För då skrev jag ju... Alltså jag skrev ju bara vad andra sa.
Mm.
Sedan så hade jag då tagit den här studentexamen. Och så hade jag då träffat en sångare då som heter Gösta Linderholm.
Mm. Rulla in en boll.
Rulla in en boll och Brittas restaurang. Och han spelade ju på kvällen, så han tyckte det var väldigt besvärligt att jag jobbade på dagen. Vilket gjorde att jag ändrade då mitt liv. Jag började läsa på universitetet på dagen. Och på kvällen jobbade jag då på Svensk Damtidning. Och då blev jag det som idag kallas för paparazzi. Det vill säga jag gick på amaranterbaler och filmpremiärer och frågade vad de hette.
Ja, så du blev någon form av vimmelreporter.
Jag blev vimmelreporter. Så där började det. Och det höll jag på med i flera år.
Mm.
Och förändringen av mig då, jag läste ju beteendevetenskap, tog en filkand beteendevetenskap. Förändringen att se mig som en journalist, vilket jag sökte till journalist och kom inte in. Jag såg mig aldrig som en journalist. Den förändringen gjordes rent praktiskt när en ny man kom in i mitt liv.
Mm.
Som var journalist, som hade varit 10 år i Frankrike som korrespondent. Och på den tidningen hade Bonniersson på den tiden för Åhlén Åkerlunds förlag. Det var för tidningen C, det var för FIB Aktuellt, det var för Veckojournalen. Han och jag blev kära och han förändrade då hela min syn på mig också. Det var Higgins nummer 2 kan man säga. Mm. Och då på Svensk Damtidning på den tiden, det här ska man ju veta, det här är ungefär 68-tiden. Det fanns inte en journalist som kunde tänka sig börja på en kändistidning. Alltså det ordet användes inte så mycket, det behöver väl komma då. Men en kunglig tidning som hade Silvia på omslaget varenda vecka. Vilket gjorde att de var rätt så vana vid någon slags omskolning av andra kan man säga. Så en för detta sekreterare som sen blev vimmelreporter blev plötsligt en skribent. Så gick det för mig och då började jag så småningom göra reportage, intervjua kändisar i första hand. Så det började där och då när man kliver ur den här anonyma vimmelreporterskaran och plötsligt har sin byline av Amelia Dam och stod där. Ja, då är det ju andra som ser den och så var det i mitt fall att jag blev sedd då av en chefredaktör på Bonniers. Då jobbade jag på någonting som heter Saxon och Lindström som ägde Svensk Damtidning. Lektyr och Viola trädgårdsvärld.
Men när kände du att du hade talang för det här? För du har ju, du kan
alltså jag har ju aldrig känt att jag har någon stilistisk talang. Det tycker jag väl kanske inte att jag har än idag. Men jag har blivit bättre på det som jag tränar jättemycket på det. Jag har en bra talang att intervjua. Jag skapar bra kontakt med dem jag intervjuar. Och jag ställer väldigt ofta orädda frågor. Och då menar jag inte såna här tuffa skjutjärnsfrågor utan mera kanske frågor som har med deras personlighet eller deras privatliv att göra som man inte gjorde så mycket förut. Och fick då bra kontakt och fick vad man sa i den här världen bra pratminus.
Mm.
Och det var väl... Men det var egentligen inte det som gjorde att jag började göra tidning utan det var snarare faktiskt meriten från Svensk Damtidning. Då blev jag upptäckt av Hanna och Amanda Widells farmor.
Mm.
För hon skulle göra en kändistidning åt Bonniers. Och då tog hon in mig som då var på husmoder och barnledig. Och då såg hon mig. Och när jag kommer i närkontakt med henne så kommer då en ny Higgins in i mitt liv. För hon ser att här finns något mer än bara en reporter.
Mm.
Så när hon sen fick uppdraget att ta hand om Veckorevyn, det var 1980. Så länge sedan. Då valde hon mig som sin redaktionschef. Jag som inte hade någon som helst chefserfarenhet.
Hur togs det emot?
Det togs inte emot alls. Redaktionen ville inte ha mig. De tyckte allt ifrån att jag var fult klädd till att jag hade dumma åsikter och passade inte på Veckorevyn. Och Gunny, som hon heter, hon brydde sig inte om det. Utan jag kom in trots det här motståndet. Och sen fick jag ju bevisa att jag var bra.
Men vad kände du då?
Ja, men det är väl aldrig roligt. Men nu har jag varit med om flera gånger att inte vara vald.
Mm.
Utan att någon säger, nej men henne vill vi inte ha. Och då får man ju bestämma sig för, har man stöd uppifrån? För det måste man ju ha då.
Mm.
Ja, men då kör vi. Och så ska de se hur bra jag är.
Mm.
Och då är det klart att man är orolig, men hon trodde ju på mig. Hon trodde ju jättemycket på mig. Och hur rätt fick hon inte?
Mm. Ja, men jag tänker ändå där, det måste krävas en sån styrka.
Att... Fast den styrkan var liten jämfört med det som hände sen. Och det var när jag kom till Aftonbladet.
Ja.
För där var det mycket tuffare. Där blev jag ju stämd i arbetsdomstol också. För facket ville inte ha mig.
Mm-hmm.
Och där var det mycket tårar. Där var det jobbigare.
Ja. Men hur kändes det att gå in på jobbet då?
Hemskt. Men jag hade en jättebra man hemma. Han som dog.
Mm.
Han som gjorde mig till journalist. Ja. Lasse, barnens pappa. Han stod bakom mig som en Berlinmur och knuffade fram mig.
Mm.
Och sa, du får inte ge upp. Du får inte vara svag. Nu får du komma igen. Jag hjälper dig. Jag står här. Och när allt är som jobbigast, då går han och dör ifrån mig.
Mm. Ja.
Och då, det kan ju inte han röra för. Han får malignt melanom och det är en ganska kort sjukdomsperiod. Men under den viktiga tiden när jag hade dem emot mig och innan jag kände att jag kunde flyga lite grann i alla fall på låg höjd, då så fanns han där som ett stöd. Blir du rörd? Jag ser det. Det blir faktiskt jag också. Det var en väldigt bra man. Synd att han dog.
Ja, jag har liksom
varit med. Jag
får klippa lite.
Ah, ja.
Jo, men man har varit med om något liknande liksom.
Det har du också. Att vara emot eller att vara den som de inte vill ha.
Nej, men att någon går bort.
Någon går bort. Vem var det då?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, ska...
Är det nyligen?
Rätt som jag liksom inte... När jag lyssnade på dig så tänkte jag också på det här med att man inte tar itu med sorgen. Mm. Utan man bara rusar vidare.
Mm.
Ja.
Men du, tänk på, jag vet inte hur många år du fick med din pappa. Du fick ganska många år.
Ja.
Ja. Det, sånt kan man glädja sig åt sen. Särskilt när man hör sådana som inte, som jag då, som inte har någon pappa alls.
Ja.
Men, och en skitstövel till man som gifte sig med sin mamma. Man ska sörja ändå, men man kan mitt i alltihopa tänka, gud vilken bra pappa jag hade.
Mm. Ja, men sen, för att jag hörde också att du hade samma motstånd när du var gästprofessor.
Ja, just. Jag är nog den enda
jag vill ha. Jag tänker mer så här, att, vad kan det vara i din person som gör det? Är det liksom, nu är jag fördomsfull, men är det ditt att du är snygg?
Nej, jag kan säga vad det är. Från början var det helt enkelt i den gamla vanliga hierarkiska och det här kräddhistorien. Jag kom från Veckorevyn till Aftonbladet. Jag kom från Husmoden till Veckorevyn. Veckorevyn tyckte ju, någon från Husmoden. Så pinsamt, det hör man ju bara på namnet att hon kan ju inte passa på Veckorevyn. Nästa steg är då från Veckorevyn som hade då glittrat i sin nya tappning. Och gå till Aftonbladet och ska fixa deras söndagsbilaga och all deras feature. Det var alltså, det tyckte Aftonbladet, vad kan hon lära oss? Det var den här gamla vanliga, samma saker om vi tar den tredje motståndet då, som var Journalisthögskolan i Göteborg. De vill inte ha den här sortens journalistik som de trodde jag representerade. De tyckte den var ytlig, ointressant och så. Och så de skrev på den där listan att vi vill inte ha henne som gästprofessor. Och då kände jag ju bara så här, ni ska gråta när min tid är ute och det kommer någon tråkmåns efter grådes. Mig. Ja. Och så blev det tack och lov. Och då... Det är ju oftast man har förutfattade meningar om någon. Och jag tror inte att det sitter i mitt utseende, utan jag tror helt enkelt att det sitter i min gärning.
Men tror du att ditt utseende ändå på något sätt har haft betydelse för din framgång?
I alla fall i början. Jag har haft väldigt mycket roligt. När jag var mindre, mycket mindre, och fortfarande bodde i Solberga, då tog jag bussen själv ut till Björknäspaviljongen och dansade. Jag ville så gärna dansa och jag var väl lite vild redan då. Fast kontrollerat vild måste man väl ändå säga om mig. Disciplinerad av nunnorna och morsan. Så dansade jag och så åkte jag hem. Och då är det klart att jag fick dansa mycket. Och jag tror inte att det var så mycket med mitt utseende som med någon slags glädje. Jag tror att det är viktigare att man har en personlighet som känns glad. Man kanske vill vara med mig.
Hänga med dig.
Ja.
Men du har ju varit på tjejtidningar kan man säga.
Ja.
Och min fördom där är också att tjejer är väldigt hugga kniven i ryggen. Men är det skillnad att vara chef för kvinnor eller män?
Ja, det är skillnad. Män är mycket på det sättet. Vana brukar säga att män är ungefär som ett fotbollslag. Ska de göra mål så gör de mål. Men de andra är backar, då stannar de där. Medan kvinnor kommer på en front och tycker alla ungefär är lika bra. Och då man får liksom styra på lite olika vis. Kvinnor har också, när de har en kvinnlig chef, en känsla av att den här kvinnliga chefen ska vara lite bussigare än en manlig chef. Och så. Det finns lite olika strukturer. Jag tycker skillnaden egentligen är mest underifrån och inte hur man är. Och att gruppdynamik när det bara är kvinnor och gruppdynamik när det är hälften hälften som ungefär på Aftonbladet, det är olika. Huggen i ryggen tycker jag inte att jag har blivit av kvinnor, snarare män. Och då har det mera varit av konkurrensskäl. Att de har på något sätt försökt hålla en tillbaka av olika skäl. Jag har nog känt det här systerskapet. Och kanske för att jag sett kvinnorna också. Det beror ju lite grann på hur man är som chef. Men knivar i ryggen har jag i sådana fall förträngt.
Ja, jag har också varit och jobbat med mycket tjejer. Och jag tycker att det är lite ett problem ibland. Men det är som du säger, jag brukar också ofta ta det där exemplet med fotbollslaget. Att man vet att man ska göra mål. Och sen det viktiga är att det blir ett mål. Och då gör man det tillsammans. Där är tjejerna vill nästan springa i ett led och hålla varandra i handen. Och alla ska sparka på bollen.
Det är någon slags rättvisa där. Jag vet inte om det kommer sig av att vi hela tiden måste kämpa för att vara stå i männens nivå för att ha en chans. Att det kanske också har bäring på hur kvinnor i grupp är sett utifrån mig som chef.
Men jag tänker också så här att nu är det här också en fördom. För jag vet inte, jag har inte varit inne i de här sammanhangen som du, som en hög chef på stora koncerner. Men jag tänker nästan alla andra chefer är väl män, eller många.
Inte på tidskriftssidan.
Kanske chefredaktör är kvinnor, men okay. Jag tänker mer i maktens korridorer. och besluten kanske tas på golfbanan eller i bastun eller på en strippklubb. Mm. Har du liksom fått vara med där? Jag tänker på Bonnier.
Alltså, jag har ju alltid Bonnier tror jag i alla fall i väldigt liten utsträckning har gått på strippklubb. Men det jag kan säga är ju att jag har ju alltid hoppats att det är resultatet som gäller. Mm. Och då har jag många gånger sett att det är det ju inte. Personer som kommer fram som man bara undrar, men hallå, hur gick de där om mig? Mm. Nu har jag ju inte eftersträvat den här klättringen eftersom jag har känt vad jag är bra på och där jag liksom trivs bäst. Men visst sker det där man har undrat över. Och det är därför jag också tycker den här diskussionen är så jobbig, det här med koncentrationen på styrelseplatser, huruvida det ska vara kvinnor eller män, och där de håller på att tjata om kompetens. Jag menar, kompetensen är det väl inget fel på. Det är ju på något sätt könet som står i vägen för att de här männen, inte för att de tillbringar all vaken tid i bastuklubbar och liknande, utan därför att de helt enkelt inte identifierar kvinnorna som lika dugliga som männen. I alla fall inte de i min ålder. Jag hoppas jättemycket mer på de som är i din ålder och yngre, att de inte ser på oss som ett B-lag. Jag har upplevt att det har varit lite grann så som har gjort att vi måste slåss mera. Mm.
Men har du någon gång fått tagit skit för att folk snackar skit och tänker att du har gått sängvägen till vissa jobb?
Jag har ju inte gått sängvägen till jobben. Jag kan möjligtvis... Jag brukar säga det lite grann skojigt kring det, eftersom jag då valt män till exempel på Aftonbladet. Så efter det att min man har dött så blev jag ju tillsammans och gifte mig sen med Aftonbladets chefredaktör. Mm. Att jag har haft en god förmåga kanske att välja män som har dragit upp mig ytterligare lite grann. Men sen är det ju ändå ett resultat. Cesars hustru får ju inte misstänkas. Alltså måste jag vara jätteduktig. Så att ingen kan säga det. Mm. Ja, men hon blev ju kär och sen vet man ju hur det går.
Det är ungefär som att du hade varit ett kändisbarn som måste bevisa ännu mer.
Ja, men så är det ju att om det liksom finns tvivel på hur jag har tagit mig till den platsen, då måste jag ju vara jättebra. Mm. Och jag har ju haft väldigt bra resultat.
Ja.
Så att jag tror inte att någon tror det. Och jag tror att väldigt många som kommer in den vägen, om det nu finns några som överhuvudtaget gör det. Jag tror nästan inte det. Men om man nu skulle göra det så blir man ju avslöjad i alla fall så småningom på ens meriter. Mm. Man håller inte.
Ja. Nej, det är sant. Jag tänker också på en annan sak som du har sagt, att du kan bli kär i folks hjärnor. Och där känner jag igen mig väldigt mycket. Nej, men det är verkligen någonting
som jag
har gått igång.
Men det är ju sexigt, tycker jag. Både kunskap och intelligens.
Ja, jo, det är det. Men det är inte många som tänker så.
Nej, jag har ju aldrig egentligen... utseende har inte spelat någon roll. Nu har jag en vacker man vid min sida. Det tycker jag är ganska trevligt när jag vaknar och tittar på honom. men det har inte spelat egentligen någon roll. Och jag tror inte att det är för att Lucio är snygg som vi valde varandra. Det har nog ingenting med. Han var italienare, det tyckte jag var härligt. Och men muskler på kropp har inte varit för mig det som har tänt mig. Muskler i hjärnan har fått mig att ticka.
Mm. Men jag tänker så här också. Jag har jobbat i tv-branschen i många år. Och jag känner att du är en tv-personlighet. Varför har du inte blivit... Varför vart inte du Malou?
Ja, det är en bra fråga, för vi är nästan lika gamla, inte riktigt.
Hon, nej, men jag tänker, yngre. Du har ju haft ett tv-program på gång som Lost.
Ja, men jag var väl inget bra. Jag tror att om jag hade varit bra i det, jag fick ju den här chansen i det där TV8-programmet. Hade jag varit bra så hade jag nog gått genom rutan, som det heter, och så hade jag kanske fått fler erbjudanden. Sen så tror jag att min ålder har legat mig i faten. Om jag hade varit yngre då hade jag kanske fått chansen igen. Sen måste man ju hitta format som passar mig. Jag är ju ingen Agneta Sjödin. Jag är ju inte... Jag är ju snarare mer lik Malou då i sådana fall. Så att jag är ju inte... Jag tycker inte att jag är så här programledarsorten heller.
Ja, men jag kan känna att du är det. Men var det att du inte var där, eller vad man ska säga? Alltså att du hade så mycket annat på gång, för du var ju mitt i din riktiga karriär då. Alltså hade du nu, när du har inte tacklat av, men när du har...
Ja, men när du, jag förstår vad du menar.
När du liksom, nu är du på livets lustsida, så att säga. Dricker och äter gott och har det härligt med din snygge man.
Ja.
Nej, men nu så, hade du fått något sånt att bita in nu, så hade du varit där med hela hjärtat. För då hade du också valt det för att du verkligen gillade det.
Ja, absolut. Jag menar, förut så fanns det ingen skäl för mig. Jag gjorde en oerhört misslyckad insats i ett program som jag tror sändes ungefär 1986 tillsammans med Rune Edström. Där man lugnt kan säga att något ämne var jag inte, och då var jag ju ändå betydligt yngre. Men då kunde jag bara göra det på halvtid, för jag kunde inte släppa Aftonbladet då, för att då hade jag ju Aftonbladet. Sen blev det Amelia, och då började jag ju närma mig 50.
Mm.
Och sen blev jag ju bara äldre och äldre.
Ja.
Så, och då är man ju inte direkt någon som någon söker. Förr i tiden fanns det i princip bara en, det var ju Maj Fant.
Mm.
Som var äldre i tv. TV har ju liksom hysteriskt letat yngre personer. De har ju verkligen ratat alla som är äldre.
Ja, alltså jag tänkte på det där. Jag hade ju Susanne Axel här i podden. Ja. Och hon är ju inte direkt purung.
Nej.
Men det fina av sig har du Malou och sådär. Det här med tant power, som du har sagt också.
Mm.
Och det här med, var det grå pengar ni pratar?
Ja, vi brukar ju säga då det grå guldet.
Grå guldet, svarar jag. För att man brukar prata om rosa pengar i min bransch. Ja. Säga. Nej, men det är ju lite samma sak.
Det är alla vi som sitter, alltså 70% av förmögenheten sitter ju på folk som är över 50 i Sverige.
Och det syns inte i media och inte i annons. Och det var därför jag tänkte att det skulle kunna bli din sista grej du gjorde. Att du drog igång något magasin.
Ja, men du vet att det har varit några stycken som har varit på det här ämnet. Mm. Men det är Kalla handen från TV4 och de här. De är inte intresserade. Vi är spill. Vi räknas inte. De får inte betalt av reklamarna om man är över 65 till exempel.
Ja, det är ju konstigt.
Mm. Så just då,
med tanke på att det är så mycket stålar som ligger där.
Ja, och så mycket människor som tittar. Men de har man så att säga ändå. Så kampen står om de yngre.
Mm.
Och oss får man på köpet på något sätt.
Mm. Tycker du att det är jobbigt att bli äldre?
Nej, inte nu när jag har vant mig. Och inte för att jag har ju liksom lanserat en tidning där man liksom ska vara stolt över att man är äldre och inte hela tiden eftersträva någon slags ungdom. Mm. Och man ska se på det braiga som det här äldre har, alltifrån erfarenhet. Och idag, att vara 70, som jag är 71 till och med, det är ju jämförbart med hur man var 50 ungefär förut för mammas generation. Mm. Vi har ju bra kropp. Vi är starka, vi har relativt bra i plånboken. Vi är i alla fall bäst av jämförande generationer när det gäller pensionspengar. Vi reser väldigt mycket. Det finns jättemycket bra. Sen har vi förstås då ett antal krämpor. Och det, någonting måste ju hända med kroppen. Man kan ju liksom inte gå oförstörbar och bli äldre. Men vi har ju skjutit upp det där att bli äldre. När blir man då äldre idag? Jag skulle tro att man blir den 87.
Mm.
88-89. Det betyder att jag har 16-17 år kvar.
Ja.
Och det tycker jag är ju roligt, för jag har 5 barnbarn. Jag har precis varit i New York på en M-resa med 11 tonåringar och 8 grannies. Sånt kan vi göra. Och det är ju skitkul.
Ja. Men du, jag vet ju hur gammal du är, för det har jag kollat upp. Men du ser ju galet fräsch ut.
Ja, men det gör det så här. 71 ser ut nu för tiden.
Men jag tänker, vad har du gjort? Alltså, men jag ska inte anklaga dig för att ha gjort massa. Men jag sitter ju en mindre än en meter ifrån dig nu. Du ser ju, och det säger jag inte för något fjäsk, men du ser ju inte en dag äldre ut än 55.
Jaha.
Alltså, ja, men jag tittar runt ögonen här.
Ja, men du vet, tittar runt omkring på många fräscha 70-åringar, så kommer du bli förvånad ändå vad du ser. Om vi ska gå in på hur jag har hjälpt naturen, så har jag faktiskt gjort en sak. Och det är att jag har tagit botox i pannan. Och det är för att när de sprutar botoxen över ögonbrynen här, så åker ögonlocken upp lite grann, så att jag tycker att jag får ett piggare utseende.
Mm.
Men nedanför ögonbrynen, där är det...
All natural.
Jag håller inte på med fillers, och jag sprutar inte läppar. Och jag håller inte på med Restylane. Inte något sånt där.
Det kanske är därför du ser fräsch ut.
Ja, det vet jag inte. Men jag har ju haft mycket kräm. Mm. Mycket fina krämer.
Dyra krämer.
Och nu på senare tid har jag dessutom börjat med någonting som jag aldrig har gjort förut. Jag lägger sån här mask och jag tycker att jag ser skillnad. Mm.
Det gör man, det gör jag med.
Alltså, gör du det också?
Ja, herregud, jag har hållit på sedan de senaste 20 åren.
Vad säger du? Det här är helt nytt i mitt liv, vilket berodde på att jag blev jurymedlem för organiska, ekologiska produkter. Mm. Och så tänkte jag, ja men det kan jag väl testa. Och blev helt fast i några av de här maskerna.
Sen så hade jag ju Yvonne Ryding i podden. Och då skickade hon massa produkter till mig.
Ja.
Och de har varit bra.
Mm.
Jag känner...
Du vet att Yvonne Ryding och jag har gjort ett... Yvonne Ryding har gjort det, men jag står på flaskorna också. Eftersom vi har lanserat det ihop med de kunskaper som jag har sagt att man behöver för hår. Så vi har 3 produkter, Yvonne Ryding och Amelia. Mm. Adamo, som säljs i vår webbshop, kan jag ju få säga nu här.
Ja, det är klart. Här får man göra reklam.
Här får man göra reklam.
Hur mycket som helst.
I M-magasins webbshop. Och det är alltså produkter som är tänkta för de som är äldre. Ja. Som har färgat håret mycket och som får kanske ett risigare hår. Eller tunnare hår därför man blir äldre. Så att Ryding har verkligen, tyckte jag, gjorde det där väldigt bra.
Ja. Vi måste börja runda av lite här. För att du ska ju iväg som sagt och greja. Jag tänkte bara det här med tv. Jag ska inte släppa riktigt så. Jag såg Tårtgeneralen häromdagen.
Ja, jag med. Underbar.
Ja, den var jättebra. Och då så... Där skäms ju Filip för sin pappa.
Ja.
Och sen så hörde jag att din Filip, va?
Mm.
Skämdes också över dig när du var med bland annat i Jakob Stege.
Ja, just det. Åt banan med sexdvärgen Dr. Root.
Ja.
Får inte säga att sexdvärgen. Kortvux, men då sa man det.
Ja.
Det är inte lätt för barn att ha udda föräldrar. Och jag var udda så tillvida att jag pratade gärna om sex. Hade sex i tidningen, då var det Aftonbladet. Och han var i en sån där ålder då det var väldigt pinsamt. Och det mest pinsamma han kan komma på när det gäller mig. Han brukar säga då, mamma, det går inte att skämmas mer. Det är liksom färdig, jag menar, det är överfullt. Det var då att i slutet av det här programmet så ville Jakob att jag och Dr. Ruth, som en mycket välkänd sexrådgivare i USA, vi skulle äta banan ihop. Och det gjorde vi, för vi tyckte att det var roligt. Det var skämmigt.
Ja.
Inte för mig, och inte för Dr. Roth, och inte för Jakob Dahlin.
Nej.
Men om man är, vad kan han ha varit då? 13 år kanske?
Men är han stolt över dig nu?
Ja, mycket.
Mm. Härligt.
Mm.
Du ska få en minut på dig att sälja in Rom på mig.
Ja.
För att min sambo, han drömmer om att åka till Rom, och jag har aldrig haft ett sug.
Nej.
Så att varför du...
Då kan jag säga då att nu när jag fyllde 70 fick jag i present... Att se Michelangelo inne i Vatikanstaten, som inte jag har sett, för det har varit sådana enorma köer. När jag kom ut därifrån så kände jag mig, jag vet inte, på nytt född som europé. Jag kände att på de här gamla gatorna, här har det funnits kloka människor, folk överhuvudtaget, i så många tider som vi inte ens kan fatta. De har gjort sådana fantastiska saker som man bland annat kan se där på Vatikanmuseet, som i alla fall drabbade mig, och plötsligt såg jag Colosseum, Pantheon, Forum Romanum med andra ögon. Mm. Det är den ena delen, det är det historiska Rom, och det är ganska lätt hittat för det är ganska litet. Sen är det ju roligt i Rom därför att italienarna är roliga. Och jag kan ju säga också att de har så trevliga gayklubbar.
Mm.
De som inte jag har bevistat så mycket, men det jag har hört av andra. Det sämsta med Rom är faktiskt att det är svårt att hitta riktigt god mat, eftersom det är så mycket turister. Och det har gjort att man kan langa ut den där pastan lite hur som helst. Det du ska göra om du ska åka till Rom, du ska ta reda på vad du ska gå och äta.
Mm.
Och sen finns det ju, alltså skönheten i Rom är historiken. Det är något särskilt när du går på de där gatorna.
Mm.
Och är du det minsta intresserad av historia? Jag har inte varit särskilt intresserad av historia, men jag blev fylld av respekt, och mina ögon såg skönheten i de här stora kolonnerna när jag förstod hur de har gjort allt det här. vad de har åstadkommit. Och allt det finns kvar i Rom. Mm.
Härligt.
Räckte det?
Ja, absolut. Jag blev lite förtrollad av det här igen.
Och sen dessutom så ska jag bara säga, min mamma dog ju för några år sedan. Mm. Och då gjorde jag det som man inte får. Jag fick en bit av hennes aska. Och den har jag i ett litet keramikhjärta släppt i Tibern. Bara därför ska du åka dit. Mm. Ta någonting med. Vad var din pappa för något? Var han någon kosmopolit? Vad tyckte han om?
Han tyckte om havet.
Han tyckte om havet. Nej, då ska du inte... nej, men min mamma kom ju från Rom och jag tycker det är så underbart. Känner jag så här när jag kommer till Rom. Någonstans här finns mamma.
Ja. Det får bli slutorden här. Jag får tacka för att du tog dig tid.
Tack ska du ha. Varsågod.
Att gratis komma hit.
Ja, just det.
Och tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in på er poddapp och följ Kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Tack så mycket. Hej då.
Tack Benjamin.
Tack, Amelia.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.